Välkommen till Sonjas och Jannes podd, Paul Elias.
Hej, hej, tack.
Är allt väl?
Allt är riktigt väl.
Bra. Vi hoppas att liksom du är på rätt plats, för att idag kommer det att, du kommer att utsättas för saker du inte har utsatts för förut.
Ja.
Mm. Det är nämligen barn som kommer att ställa dig frågor. Jag lovar dig att det kommer att komma någon fråga som du inte har fått förut. Det okay. Vågar jag lova.
Spännande.
Ja. Ja. Min favorit hittills är, har du någonsin ätit svan? Jag har aldrig fått den förut. Men det var ett barn som ställde den.
Det låter som den ena, det finns en sån här gåta att det är två killar som går till en restaurang och sen äter den ena pelikan och sen går han och gör självmord. Och vad har hänt?
Det är en sån här full gåta. Attention.
Men, ja. Två män går till en restaurang och de beställer pelikan och så äter de där då. Sen då, efter att de smakar så den andra far in på vässan och gör självmord.
Pelikan.
Vad är det som har hänt?
Så här kan jag
inte. Alltså är han släkt med pelikanen?
Nej.
Känner han pelikanen?
Nej.
Vet han något om den här pelikanen?
Nej.
Inser han när han äter pelikanen någonting om världen?
Ja.
Inser han någonting om sin bror?
Nej.
Var det bröder?
Det är bara två kompisar.
Okay.
Kompisar.
Har han någon relation till pelikanen?
Inte pelikanen.
Hej, get in the game, Kaila Saari.
Nej, men alltså, du skjuter så mycket frågor och jag hinner inte ens tänka på en och så har du ställt den.
Den här drog jag faktiskt i självutgivet när vi hade skittråkigt
okay.
Och väntade på en sån här hejmoneuvosta.
Okej, och berätta hur länge tog det före svaret kom?
Det tog typ en halvtimme.
Wow.
Okej, den tiden har vi inte här.
Det här är ett annorlunda avsnitt av podcasten.
Ja, det var inte meningen att gå in på det här. Men okej,
okay,
det som händer är att den här mannen och den här andra mannen och den här ena mannen som gör självmord, så hans fru, de har varit på tre mannen på en båt och de har fått så här skeppsbrott på en ö och sen har det här hans fru dött i hunger. Det har funnits pelikaner där och flyger runt och hans fru han död av den här liksom av naturliga orsaker. Men sen har då den här andra kompisen matat honom med hans frus kött utan att berätta honom och sagt att det är pelikan. Så sen när de går till restaurangen och äter pelikan så fattar han att shit, jag har ätit min fru.
Och så går han att ta livet
av sig.
Okej. Okay. Det ska ha behövts en del jo nej frågor.
Jo.
Ja.
Men varifrån här stammar de som han har gåtor?
Jag vet inte.
Man är väldigt uttråkad under självbetyget och då kan man komma skapa dem själv.
Har du själv hittat på den här?
Nej, den här har jag fått återberättad.
Okej, okay, just det.
Och jag vet en till. En man ligger naken på ett fält med en pinne i handen. Vad har hänt? Han är död.
Är det en träpinne?
Ja.
Okej.
Okay. Okej, okay, vi går inte in för det.
Ska vi försöka? Vi löser inte den här utan vi släpper barnen fria. Här kommer första frågan.
Har du någonsin kissat på golvet?
Paul Elias, har du någonsin kissat på golvet? Stark öppningsfråga.
Jag tror att jag har... Jag menar, som man så träffar man ju inte alltid helt 100%.
Du tänker så? Ja, det är sant. Då har man ju definitivt.
Situationer och i alla tillstånd.
Sonja, du får liksom, du får luta dig tillbaka och hänga med nu på en resa in i ståkissandets värld.
Ja, efter att jag hängde med här på pelikanresan.
Ja. När man ser på vässorna som män går och pissar på. Man tror ju alltså, ofta som kvinna, så tänker man att det är som att sätta på en vattenslang och det kommer liksom en stråle och så, det är ju lätt att sikta. Att man fattar inte hur kan det vara svårt att sikta när man står och kissar. När det en gång finns en vattenslang då, som du i princip sprutar ut.
Men jag tror det är ju en liksom förhudsfråga ganska mycket.
Stämmer. Att,
hurdan förhud har man?
Ja, om man liksom
en om det är massa förhud så då kan det ju vara så att det kommer yllar ju utåt.
Ja, men exakt så. Och framförallt liksom om man är
straight.
Ja, om man inte liksom man har liksom en vik ner polokragen så då är det ju helt absurt. Då kan det ju vara som helst. Men också den här början, för att man lär ju sig med tiden hur mycket, för om du tänker så en vattenslang när du sätter igång den, så om du skruvar upp vattnet snabbt, så då kommer det att komma lite först och sen kommer det mera.
Ja, precis.
Så det är ju också den där startfasen där du måste liksom kompensera för att trycket stiger.
Accelerationsförmågan.
Ja, den finns ju också. Och sen så finns det de som har, så att om det är tillräckligt mycket tryck så ändrar det på strålens egenskaper, så att den kan till och med bli liksom en tudelad. Beroende på lite hur mynningen ser ut. Och då är det ju förklarligt naturligtvis att man kissar på golvet.
Ja, frågan är, varför står man och kissar som man...
Jag förstår, jag vet inte. Alltså om man... Jag sitter för det mesta, alltid. Men,
va?
Ja, jag sitter nog för det mesta. Jag är inte tillräckligt bra på att sikta eller ivrig på att städa. Att jag skulle liksom stå.
Men man kan ju också ställa sig liksom lite närmare byttan och så då liksom finns det en... större sannolikhet att det inte farligt på golvet.
Men det är sant, så kan man böja sig ner så att den är liksom i princip där. Men varför sitter man bara då lika bra?
Jag tror jag aldrig har suttit och bara kissat. Va? Jag har aldrig gjort det. Nej, jag har aldrig gjort det. Att det är en skild expedition om man gör en nummer två. Men jag har alltid tänkt att kvinnor gör det liksom hela tiden, för att de alltid sätter sig ner. Så det är liksom varje gång släpper man lite allt. Är det så?
Faktiskt inte. Inte om man heter Sonja Kailasari och magen inte funkar varje dag. Men
jag förstår det helt. För att om det är så att varje gång man sätter sig där så är det nummer två.
Då kommer det liksom, det är en sån här också inlärd effekt som händer. Om jag sätter mig på byttan och då liksom det betyder det.
Ja.
Då sker det.
Spännande, jättespännande. Alltså jag minns när jag var på, var det provinsi kanske 2002 eller något sånt, och då hade de just lanserat P-Mate, den här puff kissiröre, så att kvinnor skulle kunna liksom gå och kissa också, så att man inte behöver gå, vet du, dra byxorna ner och liksom gå i kyku, att du liksom helt enkelt bara kör som ni kör på, öppnar julfen och kastar in den där, eller liksom lägger in det här röret, och så kan man liksom i princip kissa via det här. Men om du säger att din kropp associerar att sitta med att skita, så associerar inte min kropp att kissa med att stå.
Så det
låste sig.
Så
det
blir gärna pissa liksom.
Nej, det kom ingen. Alltså det gick inte. Jag måste sen gå i huk och liksom kissa med det där. Liksom.
Vart hamnade du då?
Det kommer en sån här varm känsla i handen som är jättekonstig.
Hur mycket får man svär?
Oj.
Och nu får man ju svär, alltså, det beror ju lite på. Det ger ju ett fruktansvärt obildat och sådär en rått på något sätt intryck om man svär jättemycket. Och det får man ju nog ge om man vill. Men det är så roligt, för att vissa människor som svär jättemycket, så det är som att de inte skulle läsa ett rum. Ett socialt rum. Alltså på vissa ställen kan man svära hur mycket som helst. Jag kommer ihåg i armén så var det fritt fram att liksom svära hur mycket som helst. Och alla tyckte det var fullt normalt. Men sen, nu är det lite sådär när du sitter i någon kommunalvalsdebatt. Om du är sådär, ett satan med de här jävla. Om du börjar prata så då kommer ju folk att få en bild av dig att du inte riktigt förstår hur man ska bete sig i ett visst rum. Så beroende, helt beroende på rummet, så får du så får man ibland sådär, om man tänker på socialt, så får du svära mer eller mindre. Gymme är ett bra exempel. Om du lyfter något tungt, får svära hur mycket som helst. Gör du det illa, du får svära hur mycket som helst. Men om du går omkring på en äng och plockar blommor och inte blir stucken av något, utan det är bara liksom en fin dag, så nu är det konstigt om du då går omkring och skriker.
Satans tussilago.
Ja. Vitsiva fin blomma. Ni kan fylla in svordom.
Men tycker ni att ni svär olika på olika språk? För jag tycker att jag svär jäkligt mycket mer på finska. Och det hänger också ihop med armén, tror jag. Jag fick liksom en dålig vana därifrån. Så när jag talar finska så då svär jag.
Ja, helt samma. Svär mycket mera.
Men varför svär du jättemycket mer på finska?
Säkert för att jag har så dåligt ordförråd.
Ja, men det...
Nej, inte vet jag. Det känns mer naturligt. Det är liksom lite hör till
finska.
Finska
svordomar är ju jäkligt mycket bättre.
Men för jag funderar på det, alltså din partner är ju finspråkig. Svär han mycket?
Helt jättesatans mycket.
Men tror du inte att det på
liksom... Jo, helt säkert. Jag brukar nog påpeka att honom också, måste du svära så mycket, men så det är bara jag. Och sen det här att svär man om man är obildad eller är man en obildad bild av sig själv om man svär. Det är nog också lite tudelat. Vissa har ju det som en jargong.
Jo, jag säger det alltså att man är obildad om man svär mycket, men det låter alltså, det låter på något sätt som att man inte kan kontrollera vad man säger.
Mm.
Och det låter som, alltså, det, sen beror det ju på också, du kan ju vara jätteskicklig med svordomar. Men om man använder det hela tiden, så då, då är det ju bara ett tecken på att du liksom kan uttrycka det på något annat sätt. Eller att du är för slö och slapp. Tänker jag.
Mm.
Men om du nu är jätteung så kanske det är värt att lära sig att uttrycka sig utan svordomar. Sen, så, det
först.
Det är sällan när man är fem som man behöver använda. Sällan man behöver kalla någon för något fult. Så fult. Man kan ju, när man är så liten.
Nej, det är en bra grund att bygga på. Och sen kan man låta hästarna
men det är nog viktigt
befria sig. För att det
är
något
få svära någon gång, tycker jag. Liksom.
Mm.
Ja, min första flickvän förbjöd mig att säga V-ordet på finska.
Oj.
Var hon finsk eller svenskspråkig?
Hon är svenskspråkig. Och hon tyckte att liksom det var ur ett feministiskt perspektiv. Liksom ett dåligt källsord.
Ja.
Och ja, jag tyckte bara det var jättejobbigt och vi hade liksom 100 miljoner gräl om det och ja, jag hade länge svårt sen att säga det för att jag liksom fick så här posttraumatisk stress av det där ordet liksom. Men jag tycker liksom att man behöver inte ta det så allvarligt liksom att V-ordet, jag förstår att man kan se det ur ett feministiskt synvinkel.
Mm. Känns det liksom värre på något sätt när man använder V-ordet på svenska än när man använder V-ordet på finska? För där, nej, jag skulle säga att det böjer sig annorlunda, men det gör det ju inte. Eller liksom, att man kan ju säga...
Ja, det har ju, kan ju vara verb och adjektiv och allting på finska.
F-ordet böjer sig som V-ordet.
Ja.
Alltså på svenska.
Men hur är det i Sverige? Använder man F-ordet på samma sätt som här?
Det är jättemycket fulare.
Jag kommer ihåg att när jag fick nästan kvarsittning i redskapsrummet i skolan när någonting föll ner från hyllan och jag var typ på femman och jag hade just kanske lärt mig V-ordet, sa det. Och så kom läraren, vad sa du Sonja just? Och jag kommer ihåg det, jag hade sån skam och jag mådde så dåligt av att jag hade liksom börjat odla det här ordet som egentligen inte hörde till min vokabulär. Tänk! Man är så här liten och
men så där måste man nästan göra det. Mm. Alltså annars så, om inte man gör det där så, då, så sen så smyger det fram och sen så säger man det hela tiden. Och Fredrika Lindholm började jobba med mig och Ted Forsström i Succémorgon. Och så sa hon att jag har aldrig hört två människor som svär så mycket som ni två. Aldrig på radio. Off air. Svor vi jättemycket. Jag bara, va? Jag är ju uppfostrad så att jag inte alls använt svordomar hemma. Så för mig var det en chock. Men det är just det att om inte någon säger det, om inte man påpekar det, så det bara smyger in. Och sen så märker det man.
Min kompis som flyttade till Stockholm för 5 år sedan, så hon är nu för tiden jättekänslig i all form av svordomar. Mm. Alltså, jag tror att man är på något sätt så überkorrekt kanske i Sverige. Och hon påpekar vid något skede att jag vet inte om det är på grund av att du sällskapar med en finskspråkig som svär mycket. Men du svär ganska mycket. Sonja.
Ja.
Och så började jag fundera. Jag fick inte liksom fast mig själv i det. Men i hennes öron så var väl en svordom till och med lite för mycket.
Ja, det här nu tar jag igen upp självvideot. Men där censurerar de alla svordomar. Och jag tror att jag svär mest i hela programmet. Åtminstone. Eller så har jag bara haft det jobbigast.
Man vet alltså, pipar de eller
ja,
gör de
det? Ja.
Om man är i ett annat rum och hör bara pip, pip, pip så vet man att ja, nu är Paul i rutan. Nu är det något. Nu sitter han och pratar någonting.
Om du hade en tidsmaskin och skulle få åka till vilken tid som helst, vart skulle du åka?
Jag har två omedelbara svar. Men de här svaren skulle kunna ändra från dag till dag och beroende på vad man kanske har för serier på gång där hemma typ. Men jag tittade någon på Rome-serien och då var jag bara så här, pitsy om jag skulle leva på den här gladiatortiden. Jag skulle älska det. Gå omkring på den här kullerstensgatorna i Rom och liksom gå och titta på gladiatorspel och allt möjligt sånt. Men sen den andra sidan som jag skulle älska på något sätt den där nybygga tiden i USA som Lilla huset på prärien utspelar sig i när allt var så jäkligt enkelt och primitivt men ändå liksom lite utvecklat och liksom på något sätt romantiskt, naturligt. Kanske det.
Hur var det med den där ursprungsbefolkningen där då?
Den fanns ju inte. Nej, ja, kanske man skulle åka tillbaka lite, ändra på historien, ja, istället.
Fix
och, ja, precis. Och inte våldsföra sig och utrota det och bete sig dåligt.
På tal om det.
Då skulle kanske kokis aldrig ha uppfunnits.
Det är sant.
Tänk.
Mycket gott.
Där skulle jag ha gått och sabba hela världens framtids favoritdryck.
Louis C.K. är komikern, så han har en intressant stand-up-rutin på det här. Att han är en vit man, så han kan resa vart som helst i historien. Och han vet inte var han är, vart han kommer, men han vet att han kommer att mötas av en person som säger "We have a table for you right here, sir." Att han är liksom, det har gått så bra för en vit man alltid genom historien. Han sa, jag kan inte fatta i framtiden, för vi kommer säkert att hamna och betala för det här privilegiet vi har haft. Men bakåt i tiden kan han fara hur långt som helst. Jag tänker så där, utseendemässigt, ja. Om jag skulle ha varit i Tyskland på 40-talet,
så är det dit du vill fara då?
Alltså, jag skulle liksom, det skulle vara hemskt. Alltså på alla sätt och vis. Men jag försöker liksom komma fram till att om man bara tar hur jag fysiskt ser ut, och vem, så, här, så var och när så skulle jag ha haft det absolut liksom bäst, när skulle herran ha varit liksom det bästa som finns, och var, så det skulle ha varit 40-talet i Tyskland. Herregud. Skulle vara hemskt kanske då.
Vilket svar.
Men det jag tänkte att jag ska slänga in en liten sån där joker, men alltså det, som sagt, det skulle ju varit fruktansvärt hemskt att vara där med den här moralen som jag har idag, och när man vet vad som händer och så vidare, men det skulle nog varit svårt att få jobb eller liksom höga positioner eller
stämmer
eller men, något sånt.
Men vill man inte ändå ha lite utmaningar i livet?
Då skulle jag säkert istället här, liksom, vill jag ha utmaningar, så skulle jag fara någonstans till forntida Egypten eller någonting. Och så skulle jag komma dit som någon blond typ, som någon skulle vara sådär, att om vi smular honom i små bitar, så då är han säkert medicin. Eller någonting. Jag menar, jag skulle vara en freak där. Med det här pigmentet och det här hårfärgen.
Paul, var skulle du?
Jag blir lite stressad av den här frågan, för tänk nu om man skulle få den här tidsmaskinen. Mm. Och så skulle man måste välja, liksom. Man skulle bara kunna välja en. Men jag tänker faktiskt också lite i så här romarriket.
Nazi-Tyskland, men nej.
Du får vara där helt ensam, vi får med Paul dit till romarriket.
Nej, men liksom, jag tycker det är så tufft att det fanns en sån här. Jag vet inte, det är ju förstås historieberättande i västerländerna som har målat upp en sån här glorifierad bild av romarriket som är så här välutvecklat samhälle och så här. Men jag skulle vara just intresserad av att se att vad det faktiskt det. Eller sen skulle jag vilja fara till Kina, just i någon så här urgammal dynasti. För här om natten så fick jag klockan 2 när jag inte fick sömn, så insåg att jag är jättedåligt allmänbildad om Kina. Och jag gick och kollade en så här YouTube-video om vad man i så här pika gick igenom alla kinesiska dynastier. Jag blev jätte så här taggad av det.
Vad är du rädd för?
Vad är jag rädd för? Inte känner jag mig rädd för något just nu.
Ingenting?
Inte är jag rädd för döden. Inte är jag rädd för att bli lämnad.
höjdar, spindlar.
Lite höjdar nog.
Hundar.
Lite sådana stora arga hundar som man inte kan läsa.
Jättemånga unga har ju klimatångest i dagens läge, eftersom de har vuxit upp på något sätt i en sån här tid där det hela tiden talas om att framtiden är dömd. Har du något klimatångest?
Mm. Jo, jag har nog upplevt det emellanåt.
Kanske det inte är en rädsla direkt, men
Nu är det väl en typ av rädsla. Man är rädd för framtiden, att den inte ska vara på samma sätt och sen det här eventuella barn eller så här som man skulle vilja ha, så att hur ser världen ut då liksom. Mm.
Vi pratar just om mikroplaster i vad heter det, ett program, att vi har mycket plast, alltså man äter i princip ett kreditkort värt av plast i veckan.
Oho.
Får vi
i veckan. Ja.
Mellan en vecka och en månad, lite beroende på.
Ja, hur hungrig man är. Men för jag kommer ihåg, vi reagerar så olika, du och jag, Sonja, när vi fick den här informationen. Så jag funderar bara, alltså, är du rädd för det. För, men du reagerar så där.
För jag hade mycket mer än du. Lätt för dig att vara lugn. Du hade mycket mindre än jag. Ja, vi skickade vårt urin till Kuopio. Och så mättes där olika plastdelar. Halter, ja.
Det var något som jag hade betydligt mer än dig också. Men jag bara tänkte sådär överlag reaktionen på att vi liksom får mikroplaster i oss. Så jag kommer ihåg bara att du reagerar mycket starkare. Du hade sett på någon dokumentär länge sedan och så här. Så det var intressant för att jag var sådär, nej, kan jag göra något det här om vi fortsätter checka krediter.
No, jag är kanske mest orolig, kanske det där jag är lite rädd för just när det har kommit fram mycket undersökningar kring att hur det kan rubba hormonsystemet och göra hormonstörningar som sen har längre följder. Fan, det kan ju allt från depression till fertilitetsproblem.
Cancer,
det är ju saker som man sånt som man har börjat undersöka. Har vi människorna på något sätt bara skapa vårt eget sätt att utrota oss själva på något sätt med allt det här? Och det grejen är ju den att EU håller ju sina nivåer kring hur mycket man får sätta plast i olika saker och hur mycket vi får få in i kroppen, men det handlar ju inte om bara enskilda grejer utan den här cocktaileffekten. Men alltså grejen är ju också det att tieto tuo tuskaa, att desto mer man lär sig så mer lätt blir man ångestladdad, och sen också ignorance is bliss, och ibland ska man bara vara sådär att jag vill inte veta någonting, jag vill bara dofta på blommor och dricka
kaffe ur en plastkopp.
Ja, kaffe. Det är väl den där liksom ovetskapen som gör det, och också med plastarna och sen med så här, om man så här bakterieskräck och så här, att man inte ser det riktigt, eller just att man är i mörkret, man ser inte den där, eller sen den där hunden, att man kan inte resonera med den hunden, jag kan inte fråga den där hunden att är du sjuk i huvudet eller inte. Att liksom, det är på något sätt det som gör en kanske rädd där, att vi vet inte ännu riktigt med mikroplasterna, att vad de allt kan göra åt oss, och ändå käkar vi dem, medans liksom inte vi nu går vi omkring och är jätterädda för någon radioaktivitet just nu, för att vi vet att det är liksom paha jutto, vi har lyckats avgränsa det på något sätt från våra liv åtminstone. För tillfället.
Ja. Var händer det mest romantiska ögonblicket i ditt liv?
Oj, jäklar, vilken fråga. Oj, så superprivat. Mest romantiska stunden i ditt liv. Nej, jag vet nog det här är ju kopplat till första gången för mig, så är det här kopplat till första gången man har sagt extra fina ord åt någon annan. Och nu minns jag exakt vad det var. Jag kommer ihåg sådär att jag funderade att har man nu liksom en umgåtts tillräckligt länge för att man ska kunna säga det här eller inte. Att är det för tidigt att säga det eller inte. Och sen det är intressant när man börjar fundera på det, för att jag har på något sätt antingen så, det finns ju två skolor, antingen bara säger du det du känner alltid, hela tiden, och så nu känns det så här, så jag säger det. Eller sen så tänker du att jag sparar det här till någon extra bra stund. Och jag kanske är mer än där, att jag sparar det till en extra bra stund, men den kommer ju aldrig. Så sen till sist så måste man bara, vet du, vara så här, nej, jag gör det nu. Och så får det vara nu. Och jag hade en sån fin stund.
Var var det?
I somras på sommarstugan. Ja, satt där på en klippa vid stranden. Och så var jag sådär, fullmåne. Vi kör. Nu.
Oj, vad fint.
Är ni romantiska? Skulle ni beskriva er som romantiskt lagda?
Jag har det i mig. Nog.
Men?
Nej, jag vet, jag skulle vilja vara mera. För det är så här, jag vet ju hur man gör det. Men romantiska människor tänker jag är sådana som går omkring och tänker på det lite hela tiden. Eller?
De kanske gör det.
Ja, och inte bara säga att det? Jag skulle kunna.
Ja, jag skulle kunna riva blad från en ros. Ja, men det är ju inte så svårt.
Nej, men för jag är kanske mer en sån där superklassisk att på någons födelsedag eller till någon alla hjärtans dag eller någon sån här. Liksom. Men att man bara skulle göra det en tisdag för sin partner skulle ju, vanlig dag, det skulle vara jätteuppskattat och jättefint. Och där är jag nog liksom, då kan jag inte säga att jag är romantisk, tyvärr, men jag skulle ju gärna jättegärna vara mera. Jag tror det skulle säkert uppskattas, men jag är inte sån. Är ni?
Romantisk?
Ja.
Lite nog.
Mm. Jag tänker, du är ju ändå artist och skriver musik och liksom är i kontakt med din känsliga sida och kan uttrycka det. Sitter du ofta liksom när du ska imponera på någon eller är romantisk och drar en trudelutt och sjunger och är sådär?
Ja, ja, jag har nog en tendens till att liksom gilla det. Och någon kanske gillar jag romantik till och med mera än det skulle behövas. Och så kanske det kan ge fel signaler också. Det bara tycker jag det är nice att liksom
ja.
Fixa till det och vara, göra mysiga och romantiska saker. Jag kommer tänka på det här. Det var inte så romantiskt, men första gången jag sa de där tre kända orden var med min första flickvän. Och det här i Koffparken, jag hade druckit lite vodka. Och vi hånglade för första gången.
Ja.
Och sen sa jag det redan. Och det var jävligt dåligt.
Alltså dåligt? Först, ni hade just träffats?
Ja, jag bara inte förstod vad det betydde. Jag var liksom för ung för att
ja.
På något sätt fatta det. Men jag hade tittat på amerikanska sitcoms och tänkte att det är liksom så här man ska göra det. Att för mig betydde det ungefär att hej, att du är kiva.
Ja.
Mm. Mm.
Men som tur så sabbade det inte för allting, men att människor brukar tycka det är lite roligt.
Ja, det var snabbt då.
Naja. Men hur mycket har också just amerikanska filmer och den kulturen påverkat det vad vi upplever och tänker att en romantisk aktion?
Ja.
Jag var förut lite allergisk för romantik. Jag blev lite liksom sådär illa till mod. Jag kunde bli jätteangstad om någon kunde komma på en dejt och hämta en ros. Och så, varför hämtar du en ros? För att det mukava ska vara liksom på något sätt romantiskt.
Mm.
Men jag har i mognare ålder börjat uppskatta det här. Jag undrar att vad är det som har egentligen ändrat där? Men jag tycker så att romantik egentligen och romantiska gester, det är ju liksom, det är så små saker. Och det är egentligen en gest bara att du tänker på den andra. Det tycker jag är liksom på något sätt är romantiskt. Om du snappar upp någonting vad den har sagt, att den tycker om eller något sånt här. Eller att den skulle vilja ha någonting, så skaffar du det åt den. Eller något sånt här. Mm.
Jag satt mig i bilen och skulle köra från Ekenäs några dagar sen. Och min tjej blev och sova. Jag smög upp på morgonen och så gick jag liksom i duschen och så jag sa inte ens hej då till henne. Jag var så där att jag bara hoppas hon fortsätter sova. Så kom jag ut i bilen så hade hon lagt på webbaston åt mig från sin telefon.
Aj, ja.
Och så var jag kom in i bilen och jag bara, det var när det var kallt. Och så var jag bara, den är varm. Och så tänkte jag, liksom, så står det
she's
bara,
a keeper!
Ja, hon ska bara hoppas bilen var varm och ett hjärta. Jag bara,
oj, oj.
Nu! Och, men det här, ingenstans skulle det här vara ju romantik. Men det är ju i allra högsta grad så är det romantiskt. Men
ja, när någon annan gör det.
Ja, när någon säger hej. Vad är det mest romantiska du har varit med om? No, bruden la på webbaston. Det låter ju absurt.
Vilken är din bästa egenskap?
Vilken är din bästa egenskap?
Min bästa egenskap.
Ja.
Jag tycker att för min del så är det att jag säger jo till allting. Det har tagit mig till alla möjliga ställen liksom, i livet.
Ja.
Och jag har blivit bättre på att säga nej nu för tiden. Men kanske jag är tacksam att jag har haft det åtminstone då i tidig skede. Eller sådär att man har en sån här grund nyfikenhet till allting. Och grund tillit på människor och sån här grund positiv inställning.
Det är jättebra egenskap. Min bästa egenskap är att jag är en vinnare. I mitt huvud. I mitt huvud så vinner jag alltid. Alltså jag vill påpeka, det är på inget sätt sant. Alltså jag missar för det mesta, jag är inte så bra, jag mockar. Men i mitt huvud så är jag sådär, ja jag vinner, jag fixar det här, jag klarar det. Min bästa egenskap är att jag klarar att ljuga för mig själv. Att jag är väldigt mycket bättre än vad jag är egentligen.
Intressant.
Ja, jag analyserar
intressant bra egenskap.
Ja, vad är din bästa
egenskap? Bra egenskaper. Nå, inte i alla fall det att berätta vad är min bästa egenskap, för jag liksom skjuter ner den direkt.
Ta komplimanger och ge och säga och skryta med sig själv. Inte dina starkaste sidor.
Ja, jag tror att den här min bästa egenskap är kanske att jag är ganska på gott och ont sen igen. Förstående. Jag kan vara ganska sådär, ganska förstående och jag är ganska lojal.
Mm, det är fin egenskap.
Till allt. Från vänner till arbete liksom. Och på något sätt när jag lägger mig in i någonting så gör jag det ganska sådär på fullt. Vad jag nu kom på, det är ju värst på
det är en bra kassan.
Inte vet jag.
Pålitlig, lojal.
Ja, men det känns också jättegott. Jag är jättepålitlig. Det känns jätteegen gott att säga så. Inte menar jag så, men alltså...
Nu måste man kunna säga saker om sig själv som är bra. För att om man hela tiden pratar så att säga illa eller det är inte något speciellt och det är inte så bra. Så att, nu, till sist så blir det, börjar man ju tänka så. Det här är ju, du gör ju det motsatta till mig då som ljuger att jag alltid vinner. Mm. Men det är liksom, man måste också komma ihåg att så som man pratar om sig själv och så som man diskuterar, om det sen är ens egenskaper eller ens yttre attribut eller liksom fysiska egenskaper eller liksom pratar man om att man är gammal och trött och sönder och har ont hela tiden, så nu går man omkring och tycker det sen till sist. Mm. Det här är en egenskap som jag har. Jag brukar hela tiden klaga om att jag har ont någonstans.
Det är helt sant. Och jag menar, det finns ju forskning också kring vad det Saku Tuominen som sa i vår intervju med Janne kanske på våren. Att om man fokuserar till exempel just innan läggdags på tre positiva saker så ändrar du ju också någon form av tänkande. Hjärnan är plastisk och liksom nervbanorna omformas och desto mer du matar in sånt positivt, vare sig om det är dig själv eller din omgivning, så påverkar ditt tankesätt. Så att, nu är det en point, jag skulle kunna ta lite av det där din vinnargrej och på något sätt kanske forma om det. Att fast man känner att man skulle ljuga till sig själv.
Jo, hela tiden, herregud, jo.
Så kanske det är ändå någon där känns ändå lite bättre.
Nej, jag känner nog igen den där piskan på det sättet att jag var hos terapeuten och berätta en sån här skilsmässo-story. Och hon påpekar just det där att vitsi att du talar liksom fult om dig själv. Att du kallar dig för en skitstövel och sån här saker. Att jag har inte kanske tänkt på det så mycket. Att hur man talar om sig själv. Att kanske jag har en... Att jag kan vara ganska så där hård med mig själv. Mera så här... Itsemyötätunto borde man ha.
Ja, det talas jättemycket om det där. Jag tycker att det är ganska bra ord.
Jag tror att, och sen det är klart, man ska ju inte heller bli, liksom, man ska ju vakta, man ska ju inte bli självgod. Jag går ju omkring och säger att jag är bättre än Lionel Messi på att skjuta straffar. Men liksom hela den där, på något sätt, att det är på något sätt i balans. Men alltså, nu mår nu alla bra, om inte annat man kan ju säga det tyst med sin inre röst i sitt eget huvud. Att det där gjorde jag bra, det där var jag bra på, det här är nog nice. För att om man, som sagt, om man hela tiden går omkring och är sådär att jag är en skitstövel, jag är nog dålig och jag borde inte göra det här och snart fattar alla att jag inte kan det här och så vidare. Så alla går omkring med de tvivlatankar, alla har ju imposter syndrome. Det är mycket enklare att bara gå omkring och säga sådär, jag vet det här nog, jag kan det här.
Men det är miljoner gånger enklare att ge komplimanger åt andra än att ge komplimanger åt sig själv. Och det känns det bra att ge komplimanger åt andra också.
Sen, däremot att ta komplimanger, det vet jag inte om man någonsin kan bli bekväm med. Tack, säger man bara.
Det är jag dålig på också. Ja. Jag funderar på det här med imposter syndrome, att borde man kalla det här Jannes syndrom för någonting annat? Liksom,
poser syndrome.
Poser syndrome, liksom det motsatta.
Det är ju helt lysande, det är ju det enda jag har. Jag måste ju fortsätta med den här lögnen för mig själv att jag är en vinnare. För annars har jag ingenting. Jag är inte snabbare, jag har ett bättre kondition, jag har ett bättre teknik. Men om man har huvudskick, så då har man chans.
Idrott är massor självförtroende nog.
Ja.
Det är spännande.
Och pyttelite träning.
Pyttelite.
Paul Elias, stort tack för att du tog dig tid.
Tack att jag fick komma hit.
Det var kul.
Det var kul.
Jag kissade på golvet.
Ja, nu har vi lärt oss saker.
Cirkeln är sluten.
Bra.
Tack.
Tack.